you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse.
Hej och välkommen till Absolutions podcast. Idag så tänkte vi att vi skulle prata om kanske ska säga vilka vi är förresten.
Det är bra.
Jag är Thomas, som vanligt. Jag tror jag har varit med i alla avsnitt. Väl?
Mm. Ja,
hittills i alla fall.
Jag är Marve.
Ja.
Som vanligt också.
Vad är det här? Det är vårt tredje, va?
Ja.
Idag så sitter vi på förmiddagen i solen. Det är ovanligt.
Det blir alltid vara
sent på kvällen. Vi har haft veckans tema lite grann på kliniken, har varit något som vi kallar för länken. Och det tänkte vi att vi skulle prata lite om i det här avsnittet. Länken mellan medberoendet till att ta hjälp av mina överlevnadsstrategier. Det som vi kallar för DIFFE. DIFFE är liksom namnet för att göra det lite enklare för oss att se vad, ja, överlevnadsstrategier, traumaupprepande beteenden, förnekelsepersonligheten. Ja, man kan benämna det på många sätt. Men vi kallar det för DIFFE för att göra det enkelt. Och därför att DIFFE är det ingen som heter. Det är inget reellt namn. Inte i Sverige i alla fall.
Nej.
Så det är ingen som kan känna sig drabbad. Men incitamentet, alltså grunden var vi befinner oss, är medberoendet. Ska vi kort dra lite vad medberoende är och hur den funktionen ser ut. Ska vi börja med kontrollen i medberoendet?
Ja, men mitt medberoende har jag ju skapat för att jag på något sätt har upplevt ett trauma som har gjort mig övertygad om att jag inte duger som jag är. Att det är fel på mig på något sätt. Så därför har jag ju skapat kontrollen. För att försvara mig eller för att, ja, överleva.
Ja, det är ju verkligen att mina behov har på något sätt inte tagit hand om, så jag tvingas att anpassa mig för min omgivning för att överleva, helt enkelt. Och det jag gör är att jag sviker mig själv och blir liksom delaktig i det som sker i familjen. Jag får liksom också vara en del i skulden av det som sker.
Jag tänker att kontroll, det låter ju som, ja, men den här straffande pappan eller någon liksom auktoritär person som kontrollerar familjen med våld eller med, ja, bestraffning på något sätt. Men min kontroll är ju mixat ut som att jag gör mig själv till ett offer hela tiden, för att det är mitt sätt att vara, för då tror jag att jag kommer få någonting. Jag lägger mig i underläge och snarare liksom ta bort mina bra egenskaper för att jag tror att jag måste vara dålig eller i underläge för att få kärlek. Vi pratade om det, om det var någon vecka sedan, att jag har haft ett sånt där intellektuellt komplex, liksom, att jag har gjort mig dummare än vad jag är, för att jag tror att jag, eller jag har fått för mig, eller jag har lärt mig att jag inte får vara smart eller ha åsikter eller uttrycka vad jag känner och vad jag vill.
Mm.
Så kontroll kan ju vara väldigt mycket.
Ja, alltså man kan ju säga att i huvudsaken så är kontrollen syftar till att ta kontroll på mina känslor. Och kontroll på vad som eventuellt kan ske. Så att jag är beredd känslomässigt att parera det, ta hand om det.
Mm.
Och det gör att jag tar ut framtiden i förskott.
Mm.
Min framtid som jag är då rädd för. Jag har också haft det där att jag har trott att jag är mindre begåvad än det man ska vara. Alltså inte en andra kanske. Utan jag är mindre begåvad än så som är det rätta. Och då måste jag dölja det eller kompensera det. Och då har jag ett sätt för mig att ha kontroll. Alltså kontrollen är ju på så många olika plan. Men en kontroll som jag har haft är att jag har alltid haft en bakdörr. Att jag kan smita ut bakvägen och bli ensam. Och det gör att jag liksom lämnar alla relationer som där det händer något, när det liksom börjar brännas eller när det blir för tryggt eller när det har varit pågått för länge, så smiter jag därifrån. Ja. Så att kan jag kontrollera mina känslor, kan jag kontrollera min rädsla, min smärta, min sorg, mina beteenden, tankar som om jag skulle släppa mig själv fri så skulle jag, vet inte var jag skulle ta vägen. Men här kan jag ha kontroll över mig själv, så upplever jag att jag har kontroll över livet. Jag skyddar mig, jag kan manipulera min omgivning och mig själv. Jag blir liksom stel och statisk på grund av det som har skett i min uppväxt. Alltså det som händer när jag är liten, det är att jag blir skrämd och stelnar till och måste nu på något sätt gå in i ett överlevnadstillstånd och hantera min omvärld. Och den här stelheten, den går jag sen med. Och det blir som ett pansar, ett skydd. Jag skyddar mig mot verkligheten. Och så istället för att ha förmågan att uppfatta mig själv, så ser jag min omgivning och försöker förändra verkligheten istället för att jag kan vara mjuk och anpassningsbar och liksom ställa mig in i liksom hur jag ska förhålla mig till verkligheten. Istället så blir det i den här stelheten, så försöker jag förändra verkligheten så att den ska funka för mig.
Ja, jag har ju lärt mig att jag inte kan lita på livet. Jag kan inte lita på mig själv. Jag kan inte lita på mina föräldrar. Så jag måste gå in i kontroll. För att om jag släpper kontrollen, så då kommer jag bli sviken. Jag kommer bli lämnad.
Livet är inte att lita på.
Ja.
Jag kan bara lita på min egen förmåga. Att min ensamhet att hantera världen.
Det är upp till mig.
Ja. Och återigen där, alltså det som kan ske, det är att jag blir övergiven eller sviken eller inte respekterad eller liksom, jag blir förintad. Mitt jag, mitt välbefinnande lägger jag liksom i andra människors bedömning. Jag är beroende av den här bekräftelsen på något sätt av min omgivning. Det här gör ju att jag inte är förmögen att vara i livet. Jag får inte vara i livet. Jag kan inte riktigt, jag vågar inte uppfatta det som livet ger mig. Och det är det som gör att jag blir en narkoman. Alltså jag får ta till en annan drog istället för verkligheten, livet. Och då går jag in i sensation. Och hur ska vi beskriva sensation så att det blir... Ja, men det, ja, eller säger du först alltså.
Nej, men jag tänker att sensation är när jag får bekräftat att jag, att min kontroll är på riktigt på något sätt. Att jag Ja, men att jag får rätt. Ja, men att jag får rätt eller att jag får liksom att jag lyckas övervinna, jag vinner en diskussion eller jag vinner bevisa för någon att ingen kan lämna mig, ingen kan stå över mig eller när min kontroll blir sann på något sätt.
Eller om du lämnar mig så spelar det ingen roll.
Nej, jag bryr mig inte. Jag har inga känslor. Jag går bara vidare. Eller.
Mm.
Och slå på sig själv för att... Ja.
Mm.
Det är alltid jag som får ta smällen. Men jag är i alla fall rätt. Eller jag är i alla fall...
Ja. Att det är min verklighet som segrar hela tiden.
Ja.
Och det blir kicken. Det blir drogen.
Mm.
Och det som jag kickar på. Det som ger mig sensation... Det är förlusten som jag har drabbats av. Alltså mina behov som jag har förlorat i min uppväxt. Det är förlusten. Den förlusten gör jag på något sätt om till lust. Så att jag får en skimär bild av att jag kan kontrollera mina behov. Jag kan ge mig någonting som ett substitut istället för den här förlusten. Jag kan hantera mina egna smärtor på något sätt. Ska vi ta några exempel där så det blir lite begripligare?
Mm, ja, men jag tänker på att jag var väldigt svartsjuk förut.
Mm.
Och det var en väldigt stor sensationskänsla i att när jag tittar på min flickväns mobil och ser om hon har smsat med någon. Eller att om jag hittade någonting, jag ville hitta någonting där.
Mm.
Jag ville att hon skulle vara otrogen. Så att jag skulle kunna lämna henne och säga vilken idiot hon var.
Mm. Att det är hon som har fel.
Och så jag rätt. Fick vara ensam och ha rätt och vara trygg och känna mig säker i det.
Mm.
Och liksom bekräfta för mig själv att ja, men det är lika bra att du kör på ditt race. Att det här funkar ändå inte för hon är dum i huvudet. Liksom.
Mm.
Så jag ville på något sätt leta en väg ut och straffa mig själv.
Mm.
Och sökte det hela tiden. Och...
Mm.
Och det var en väldigt liksom, kick i det där att liksom, på vägen dit är det en väldigt stor sensationskänsla i att
nu ska jag hitta bevis.
Jag ska sätta dit
den här. Jag ska vinna den här fighten.
Mm. Så nu efterhand ser jag mig liksom att det är knasigt det.
Ja visst, när man har lämnat överlevnadstillståndet och ser man ju verkligen hur knasigt det är. Men när man är i det så är det helt omöjligt att uppfatta något annat.
Mm.
För det är det enda jag har. Antingen är jag förlorare eller så är jag vinnare.
Mm.
Ja. Där har vi ju liksom medberoendet. Medberoendet är konsekvensen av min uppväxt. Alla är medberoende. Mer eller mindre vid olika tillfällen. Men när det bränns, när det blir i nära relationer, då blir det väldigt tydligt. Det är då mina intimaste känslor kan såras. Mm. Och där vi kan mista att mötas. Thank you. Så där befinner vi oss. Och hur gör jag då för att ta hjälp av Diffe? Alltså, för att klara av det här tillståndet. Så det Diffe lovar, det är just det där som du beskrev nu, Marvet, att om du gör som jag säger och sätter igång den här fighten, så kommer du få din medicin. Alltså medicinen i form av att jag får min lust tillfredsställd, att jag vann, eller att jag har rätt att dricka för mycket eller köpa för mycket eller vara ett offer eller utnyttja andra människor på något sätt, eller utesluta mig själv och utesluta andra, slippa livet. Ja. Och vägen däremellan då, det är vapendragaren. Från medberoendet till Diffe, så är det en vapendragare som hjälper mig att komma dit. Och där använder vi också det som du sa, ilska, aggression.
Mm.
Jag är ju svag. Jag är ju egentligen rädd. Så jag måste hitta någon kraft någonstans ifrån. Och då tar jag hjälp av att se rätt och fel. Och så blir jag arg. Dömer. Jag dömer på samma sätt som jag bedömer mig själv. Jag är ju hård mot mig själv. På så sätt så blir jag också hård mot min omgivning. Och kan utesluta.
Ja. Och det blir ju... Nej, men det känns som att allt det här är en kamp för att få vara ensam på något sätt. Och den här dum ilska som vi kallar det, är att liksom säga ifrån sig ansvaret på något sätt. Och att lägga över min skam och min skuldkänslor på andra, så att så jag slipper.
Jag tänker ju relationer, alltså många tycker att det här kan vara svårt att se, därför att man kan tycka att men jag gör ju allt, jag fixar och jag löser och jag tar hand om och jag ställer upp och körlar mina barn och så vidare. Men det är också för att kunna friskriva mig något slags ansvar för det som sker. För jag har ju gjort allt. Jag har ju offrat mig.
Mm.
Och då har jag också rätt att bli arg. Och jag har rätt.
Mm.
Men det är ju min sanning. Jag hävdar det som jag tror på. Och slåss mot min egen relation.
Mm. Där kan man hitta på... Jag har liksom kommit på mig själv med att stå och diska eller någonting, bara för att visa den jäveln liksom.
Ja, precis.
Att, nu har jag gjort det här, så nu kan du inte liksom, inte för att jag vill ha det fint hemma, utan för att jag ska sätta dit någon.
Ja. Och inte säga någonting, utan bara se nu, vad händer nu.
Mm. Ja. Så allting blir liksom en kamp i att vinna, eller?
Ja. Offer och förövare hela tiden.
Mm.
Och det blir ju också så att när jag offrar mig, så gör jag ju min, den som jag har i åtanke då, den blir ju förövare, vare sig man vill eller inte. Och i det här, det är ju liksom att ha rätt som blir min led, ja, vad ska man säga, det som leder mig, att jag ska ha rätt i min tanke. Och det är också en tanke som jag egentligen inte kan vädra helt och hållet. För då finns det ju risk att jag inte har rätt. Att jag kommer att förlora.
Mm.
Så det gäller liksom att manipulera fram ett ha rätt. Och syftet är ju att jag tror att jag ska må bra om jag har rätt. Att jag ska må bra ensam. Jag har liksom fullt fokus på bara mig själv. Som kanske också är svårt att uppfatta i stunden, därför att i stunden så är jag liksom stängd och väldigt endimensionell i mitt sätt att tänka och känna. För nu är det någon slags fara, så att nu måste jag se till att må bra. Och har jag rätt så skyddar jag mig och blir fri. Någon slags skuld och samvete, tror jag, i stunden.
Mm. Och det där, det blir, alltså när jag strålar ut det här på något sätt, att jag tänkte på det när vi hade personalmöte, vad vi kallar det, och ja, men mitt, ja, jag sköt ut mig själv på något sätt, att jag trodde inte att jag klarade av att göra en redovisning och kände mig i underläge och jag ville fri och liksom låta er rädda mig. Och när ni inte gör det, hur det först blir så jobbigt och sen blir det så skönt. Att i, liksom, när jag var liten eller i andra sammanhang, så är det alltid någon som kommer att rädda mig där. För de vill ju också att jag ska må bra eller att jag ska slippa. De ser ju hur jag lider. Och då är det så lätt att bara gå in och ta över och köra över mig.
Ja, precis.
Att nej, men du behöver inte. Du är ju så dålig.
Liksom. Ja, det blir resultatet.
Ja, exakt.
Det är inte det man säger.
Men... nej. För det är det jag känner mig som. Och sen när någon säger att nej, men du kan visst.
Ja. Och vad får du där? Du får ju en identitet då.
Ja, som absolut. Som
rotar sig.
Mm.
Och en identitet som är trygg. Det här kan jag alltid ta till om det kniper.
Mm.
Och så lär jag mig hur jag ska få andra att rädda mig eller hjälpa mig eller ta mitt ansvar. Istället för att ta mitt ansvar. Så blir jag skicklig på att utmanövrera mig själv.
Och det är ju någon slags må bra känsla i att vara ett offer.
Ja, det blir tryggt. Liksom. Okej, jag slapp nu. Istället för att riskera att det ska hända något eller.
Kanske göra bort mig eller kanske göra fel eller bli avvisad.
Jag tänker också på det där hur i början man är så rädd. Först gäller det liksom att upptäcka att jag är så här, eller att det är så här, att det är så här vi funkar. Men sen nästa steg är att jag upptäcker hur rädd jag är för min omgivning, hur rädd jag är för att inte få bekräftelse eller bli utesluten eller. Men nästa steg är att jag märker att det här bor ju i mig. Att om jag förändrar mig och blir mjuk och formbar och rörlig och tar mitt ansvar, ja, då är jag ju någon, en levande människa som jag inte har kontroll över. Och det är ju väldigt skrämmande att börja upptäcka sig själv. För jag tror ju någonstans djupt inne i mig att jag duger ju inte som jag är egentligen. Jag måste ju skärpa mig lite. Om jag bara släpper mig helt fri och låter mig få vara. Ja, då... ja, vad tänker man?
Ja.
Det är på något sätt att tro på Gud. Att jag, om jag bara är som jag är, ja, då kommer det inte bli bra. Det funkar inte.
Nej.
Där har jag verkligen en stark tro om ett utanförskap eller att världen är en obegriplig och presumtiv farlig plats.
Ja, men jag tror liksom att i alla fall för mig så är det ju, det är väl rädslan att bli lämnad, att inte få vara med.
Och så offrar man sig själv för det. Och i att vara ett offer så har jag ju, då har jag ju rätt att slå på allt och alla. Och där kommer man Jag bara spinner vidare och tänker på hur det där leder till att det som vi kallar för motstånd leder till bestånd. Att när jag har den här, när medberoendet styr mig, så är jag på något sätt ett offer hela tiden. Och ger mig själv rätt att bete mig. Och det är att jag liksom utser krafter utanför mig själv som starkare än mig själv. Att jag är ett underläge hela tiden. Då kan jag slåss mot en kraft som är starkare än mig själv. Och så länge jag lever på det sättet, förhåller mig på det sättet, så är jag alltid i underläge. Jag kommer ju aldrig vinna. För jag måste hitta någonting som är starkare än mig själv hela tiden. Så jag kan fightas. För är någonting inte starkare än mig själv, då blir det ju ointressant.
Mm.
Och där är ju lite också varför relationer kraschar. Att när jag upptäcker att du inte är en match för mig längre, då tappar jag intresset.
Mm.
Då är inte du viktig längre. För jag letar ju efter den här som ska rädda mig, eller det jag kan ge igen, eller ja. Kan du se något mer i hur det har varit för dig i din uppväxt?
Alltså det jag ser tydligast är ju anpassningen, att jag tänkt på det mycket på senaste tiden, att jag hur mycket har känt mig orespekterad och inte tagen på allvar. Och att det har gjort att jag ser så på mig själv nu, eller har gjort. Att det sitter djupt i mig.
Mm.
Att det är ingen som lyssnar på vad jag säger. Och att när nu jag ska säga någonting, hur otroligt svårt det är. För min grundkänsla är att det är ingen som kommer lyssna.
Mm.
Och om jag säger fel eller uttryckte något starkt eller sätter ett krav eller säger ifrån på något sätt, att det inte spelar någon roll, eller att jag kommer bli bestraffad för den känslan eller åsikten.
Mm. Mm, väldigt otryggt och vådigt.
Mm. Ja, det känns verkligen som varje gång jag vågar göra det, så är det som, ja, det känns som att det är på liv och död på något sätt, att det blir sån. Så det är bara, det känns ju lite lättare för varje gång, men det är jättesvårt.
Kasta sig ut i det okända varje gång.
Mm.
Mm.
Hela mitt inre säger bara nej, men så gör jag det ändå.
Vem Jag tänker på det där också, hur det har varit för mig. Men hur... På något sätt så uppfattar ju du dig själv då till. Du klarnar ju. Du blir mer tydlig för dig själv. När du säger hur det faktiskt är för dig. Eller sätter en gräns. Eller uttrycker ett behov. Vad händer? Det är lite olika i var jag befinner mig i processen.
Ja, jag vet inte riktigt. Ja, men det känns tydligare. Det är... Jag ser sanningen på något sätt. Eller få någon helhetsbild av mig själv och min omgivning. Jag liksom kommer ut från mitt huvud på något sätt. Klarnar.
Blir en del i ett sammanhang.
Ja, jag känner mig delaktig i, absolut.
Jag kommer ihåg i början av min frigörelse från mitt inre. Det var att det kändes ofta då väldigt bra i stunden. Men sen när jag liksom var ensam så kände jag att nej, vad har jag gjort nu? Nu har jag liksom öppnat mig och gjort mig liksom tillgänglig och sårbar. Och reflexen blir att jag ska liksom stänga igen och för att skydda mig och bli trygg igen. Och säga att det var inte meningen, eller jag tycker inte så egentligen, eller ja, på något sätt skamma ut mig själv igen. Att det blir reflexmässigt. Och ju mer jag börjar tänka på det, ju mer så har jag ingen aning om, ja, men hur är det egentligen? Vad vill jag egentligen? Vad tyckte jag egentligen? Hur var det egentligen? Tänkte, det pratade vi lite om i gruppen igår, att hur vi i vårat medberoende, i vårat sjukdomstillstånd lever som att livet är en rättegång hela tiden, att allting är bara rätt och fel hela tiden, och har jag sagt något så måste jag stå för det, och att allting är liksom statiskt, och ju friskare jag blir, ju mer ser jag att allting är liksom processer, allting är liksom levande i rörelse. Så att när jag uttrycker något, säger något, så behöver jag liksom inte stå för det, utan jag kan ta det vidare och så testa det tillsammans med min omgivning och gå vidare. Och jag kan släppa det om det visar sig att det inte stämmer. Eller det är inte mina tankar och åsikter, utan det är känslor som jag uttrycker som förändras när jag får vädra dem och när jag får samspela med andra om dem. Och då lär jag mig också uttrycka mig på ett annat sätt, istället för att säga att så här är det eller så här tycker jag, så kan jag säga att så här upplever jag det, eller så här känns det, eller så här är mina tankar, eller prova dem, testa dem.
Ja, men då blir det inte heller att jag väntar på att bli bedömd eller att...
Nej.
För då blir det väldigt otydligt och väldigt... Ja, defensivt på något sätt att jag...
Och så ger jag ju makten till någon annan.
Ja. Men det blir som att allting jag säger är att... Det låter lite som en attack, fast det är någonting jag försöker uttrycka för mig själv, för att jag är så beredd på att... gå i strid liksom. Men om jag bara kan uttrycka det jag känner, då är det ju så. Det kan ju ingen ta ifrån mig, eller. Det är min sanning.
tänker också hur det blir så smärtsamt när jag börjar uppfatta, när jag börjar liksom göra de här faktiska, praktiska beteendeförändringarna, att jag börjar vara delaktig och ta ansvar, så blir det så tydligt vilken, hur jag har övergivit mig själv och vad det är som har hänt och vad det är för smärta jag bär. Sorgen över det, den blir ju, den förverkligas ju verkligen. Det är den jag försöker liksom skydda mig från hela tiden annars. Jag vet inte om jag sa det i förra podden, men det är ju verkligen så att det är genom sorgen som jag blir till. Jag gör någon förändring, jag tar ett ställningstagande för mig själv, och då möts jag den sorg som att jag har gått och förnekat mig själv så länge. Och att den sorgen måste jag liksom genomleva för att bli frisk, träda fram, bli. Jag kommer att tänka på igår, så hade vi en mansgrupp på kvällen. Så var det en kvinna från en kvinnogrupp som inte kunde komma till sin grupp. Och då så sa jag, och jag vet ju var hon befinner sig i sin process. Så jag sa till henne att om du vill så är du välkommen till mansgruppen som är ikväll. Och så sa hon det, att ja, jag är skitskraj men jag kommer, sånt. Och hon är så otroligt rädd och otroligt modig. Hon är så rädd så att hon befinner sig verkligen där, att hon har ingenting att förlora längre. Och att se den här processen, att få del i den processen, att hon gråter och skakar och kan inte få ur sig ett ord ibland och fastnar och skäms och ja, alla de här känslorna. Att det är otroligt mäktigt att se den här frigörelsen i henne. Och att det är otroligt imponerande att se hennes mod att våga möta det som hon tycker är absolut läskigast. Hon har alltid tagit roller, identiteter. Identiteter är också ett av Diffes löften, att om jag gör som Diffe säger så får jag en identitet, en roll, en position. Och hon har ju liksom till och med trott att hon är de här identiteterna som hon har tagit. Att hon är det här objektet, den lilla söta, den lite korkade och ja, alla möjliga saker. Och när det där börjar släppa, hon börjar uppfatta att men det här är, det är bara lögner, det är bara någonting som hon har tagit till som skydd, försvar. Att se den frigörelsen, det är, ja, det är mäktigt.
Inte på rädslan när du sa att de var så rädda, att det är, att det finns ju någonting alltså väldigt starkt i rädsla, om man kan uppfatta den och inte låta sig styras av den. Att om jag verkligen erkänner för mig själv hur läskigt jag tycker att det här är, förstår jag att det är viktigt. Att det ligger alltid någonting bakom mina största rädslor. För det är ju därför jag har tagit till kontroll också, för att jag har varit så rädd. För att istället för att våga känna mig rädd så har jag kontrollerat mig bort från det.
kan jag blotta rädslan och uppfatta den, då får jag ju tillgång till mod. Och med mod kan jag övervinna rädslan. Gick vi igenom alla de här nu?
Jag tror det, i stora drag i alla fall.
Mm. Vi kollar lite på fusklappen här.
Mm. Vi är i vårt medberoende som är liksom ett... Hur ska man rubricera medberoende? Ett förlorande av mig själv. Jag måste påverka min omgivning. För att det ska bli bra för mig, tror jag. Jag är kraftlös. Och så vill jag gå till Diffe då. Eller jag måste gå till Diffe, jag har ingen val. För där kan jag liksom få en identitet, en position. Eftersom jag inte vet vem jag är, eller hur jag ska vara, eller vilken roll som är min. Och han attraherar mig med lustkänsla. Och lusten får jag. När jag lyckas på något sätt göra om min förlust till en lust. Och då använder jag liksom kraften, energin, ilska, aggression. Och den kan ju rikta mot andra eller mot mig själv. Jag kan ju slå på mig själv och säga att jag är dålig, vad dum jag är. Och så kan jag liksom ställa mig utanför då. Och känna att det är en trygg plats. Även om den inte känns bra så är den trygg.
Mm. Jag får vila på något sätt också. Att jag gör ju så ont att trycka ner sig själv hela tiden. Då får jag slippa lida.
Ja, det är som att trycka på paus. Liksom.
Mm.
Stoppar upp livet då. Stänger av.
Mm.
Mm.
Så när jag befinner mig i det här tillståndet så är jag ju hela tiden i framtiden. I någon dystopi hur det kommer vara.
Mm.
Men om jag tar Diffe till hjälp så slipper jag tänka på det ett tag.
Mm.
Bara vara här och nu, eller?
Mm.
Ja. Bara någon annanstans i alla fall.
Mm. Ska vi säga något mer, eller är vi nöjda?
Ja, det är svårt att avgöra när jag pratar i 5 minuter.
Ja, det känns som att det... Det räcker där, annars får vi liksom dra upp en ny tråd. Då.
Mm. Det blir någonting annat.
Mm. Ska vi säga det också? Att det, för alla som vill så kom till våran walk and talk på lördagar 11:00. Vi ses i Berzelii park. Och så går vi oftast, vi gör ju det vi vill göra, det blir det blir. Men ofta så går vi en en bit och sen så sätter vi oss och fikar någonstans och så går vi en bit till. Det brukar vara väldigt lugnt och stilla och härligt. Det märks ofta efteråt när vi har gjort det här, så blir resten av dagen väldigt lugn och lätt. Det känns verkligen som att det är helg. Och att vi har intensivdagar nu som är konstanta, så vi har dem varje vecka. Så finns det plats så är det bara att börja när det passar. Det är 3 dagar. För kvinnor är det måndag till onsdag, män är det tisdag till torsdag. Ja, det står mer på hemsidan också om man vill veta.
Så har vi drop-in.
Och drop-in, ja. Mellan 11 och 1.
Förutom 13. Tisdagar som vi har 9 till 11:30.
Ja, just det.
Välkomna.
Välkomna. Vi hörs snart igen.
Hej, hej.
Hej då. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home.
Yeah.
sweet.